Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Jimmy Ringqvist. Då säger vi hej och välkommen till Jimmy Ringqvist. Hallå, hallå!
Hallå, hej och tack!
Du är rollspelare, chef på spelföretaget Skepnad Studios och allmänt kreativ idéspruta. Stämmer det?
Det stämmer bra.
Idag så ska vi prata om en modern klassiker. Vad är det för spel du har tagit med dig från din spelhylla?
Det är Apocalypse World av Vincent Baker och Maggie Baker.
Vad är det för typ av spel?
Det är ett rollspel, ett bordsrollspel, men det är också ett spel som omdefinierar lite hur man spelar bordsrollspel. Det utspelar sig i en framtid kan man säga, 50 år från när det gick åt pipan. Och det är en backdrop helt enkelt för de dramatiska berättelser som rollpersonerna sen kommer uppleva sinsemellan tätt vid spelbordet.
Så fokus är någon form av postapokalyptisk värld. Vad är det som gör Apocalypse World till en modern klassiker då?
Det var lite det som jag syftade till. Det är ju sättet man spelar också. Till exempel det här A5-formatet, boken är ungefär 300 sidor, både första och andra utgåvan. Och det är egentligen en lång manual eller en verktygslåda som guidar igenom hur du är tänkt att spela det här spelet. Både som spelledare och som spelare, nästan utan setting. Så det är en lång manual som ger dig verktyg för att skapa drama och spänningar inom gruppen, allt sånt här som du verkligen ser på film när två stycken gruppmedlemmar som jobbar för samma sak ändå liksom tittar snett på varandra och vet inte riktigt om de litar på varandra. Det kan du skapa med regelmekanik och med mekaniska effekter i det här spelet.
Så systemet är mer fokuserat på ett dramatiskt skeende snarare än ett simulerande skeende av den här postapokalyptiska hårda verkligheten?
Precis, det var ju väldigt långt och sant påstående. Jag tänker på de tidigare gästerna du har haft och så, där det pratas i poddar mycket om simulerande och emulerande. Jag väljer att kalla det drama, men du kan ju alltid skapa drama i rollspel såklart. Du behöver inte särskilt spel till det. Men det här spelet är som bäst när du vågar möta din medspelare vid spelbordet och ni två får ett drama i sinsemellan. Inte player versus player som det kallas, utan ni skapar ett drama och det hjälper det här spelet till med hela tiden. Det blir jättespännande om vad händer i det här rummet där du är instängd i. Vilket drama skapar ni där inne? Det är det här spelet jättebra till.
Hur skiljer det sig från ordinarie spel rent systemmässigt? Om vi börjar med hur man skapar karaktärer till exempel.
Ja, det är väl en bra gång, för det är så jag själv går igenom spelen. Det är väldigt enkelt och smart upplagt så att du har ett rollformulär utskrivet och du börjar läsa uppifrån vänster och fortsätter neråt. Och det guidar dig genom karaktärsskapandet, själva rollformuläret. Du behöver inte plocka upp boken för att skapa din karaktär. Så att spelledaren kan komma med färdig utskrivna karaktärsblad. Du väljer en arketyp som du tycker låter spännande. Och så kan du sätta dig och fylla i den arketypen sen. Och ge den kött och blod. Man väljer en uppsättning värden. Man väljer ett antal drag. Det vill säga motsvarande skills eller talanger i andra spel. Vi kallar dem drag. Vilket det också kallas i kult tror jag. Men det är moves. Det är ju på engelska kult i Divinity Lost. Efter du har valt en arketyp, en av de här 11 arketyperna, så är det en ganska snabb affär att fylla i din rollperson och välja hur den ska se ut och kanske vad den har för namn får du föreslaget. Du får inspiration på rollformuläret direkt nämligen till att skapa din rollperson. Man jobbar inte så mycket med en backstory som man kanske gör i ett annat rollspel där man kanske vill vara den här stora äventyraren som kommer in i spel. Utan backstoryn får växa fram i spel sen istället. Man antar att den redan är etablerad i det här spelet. Som jag säger, jag som ni alla vet så besegrade jag det där gänget med de här marodörerna där borta. Ja, det vet alla det. Det är ingen som ifrågasätter det utan man jobbar ofta så.
Så istället för att spendera en stund med att skapa sin rollperson och sen skriva en lång bakgrundshistoria, så skapar man sin rollperson kvickt och lätt och sen får bakgrunden flyga fram under spelets gång.
Ja, den flyger fram under spelets gång. Man berör det lite grann under karaktärskapandet. Alla rollpersoner etablerar en historia med varandra vid karaktärskapandet också. Så att alla har en relation sinsemellan i gruppen. Det är någonting som har adopterats till andra spel. Särskilt svenska Year Zero Engine har ju också det här. Så det gör man, men det är ju egentligen en status för nu. Så om du och jag spelar så kommer du och jag med våra karaktärer etablera vad vi har för status sinsemellan. Och just nu går det på ett värde, minusvärde ner till 3 eller ett plusvärde upp till 3. Däremellan i skalan. För det är en modifikation på 2 sexsidiga tärningar. När du och jag ska göra någonting med varandra. Den skalan kan förändras. Det kan ju bara vara så att du och jag är ett gift par. Och att du inte har tagit ut soporna. Då när spelmötet börjar så ligger du på -3 för mig. Och därför kommer du och jag inte samarbeta så mycket. Det behöver inte betyda att vi har inte känner varandra så bra. Utan det är just nu så har vi den här relationen till varandra. Spelet är ganska lätt mekaniskt att hjälpa eller hindra varandra helt enkelt. Och då använder man den här historien man har, eller statusen i relationen ska jag säga. Det här är en affär som man kan få klart ganska fort som du säger. Det här kanske man kan göra på 30 minuter första gången. Och då kan alla vara klara. Och så kan man sätta igång. Då är man igång i första spelmöte, eller spelmöte 0 som också är ett etablerat begrepp då. Då ligger bollen tillbaks hos spelledaren lite då. Då har ju spelledaren i det här spelet sällan en förutbestämd metaplott eller massa äventyrskrokar som man tänker ska hända. Utan här får spelarna vara med och bestämma hur spelvärlden och nuet ser ut. Det första man gör egentligen när man spelar så första gången som en grupp, det är att man etablerar sin egna berättelse tillsammans, spelledare och spelare.
Hur går det till rent praktiskt att etablera en sån gemensam berättelse? Istället för att spelledaren sköter allt som det tenderar vara i mer traditionella rollspel.
Som jag säger så är ju den här boken då på 300 sidor. Och då hinner Vincent och Maggie Baker beröra det såklart. Och det gör de ju ansvarsfullt. Det man gör är ju att spelledaren behöver ju kanske tänka sig perifert utanför spelarnas vetskap, vilka hot man vill komma med. Det kan vara en sak att jag som spelledare, nu vill jag jobba med hungersnöd, eller jag vill jobba med syraregn, eller jag vill jobba med plundrare. Det kan jag ha en förutbestämd idé om som spelledare, vilka typer av hot jag vill presentera för spelarna. Men jag skulle sätta mig ner vid spelbordet först och titta då på vilka roller som är på spelbordet. För de ger ju lite olika förutsättningar. Till exempel så har man då biken som har med sig ett helt gäng. Det säger sig självt att det är en hel del logistik i det hela. Här åker ett gäng runt i postapokalyptiska världen. Vad håller de till? Vad livnär de sig på? Och så vidare. Vem vet, det kanske finns en ledarfigur också bland rollerna. En järnhand, en så kallad hardholder i originalet. Kanske finns en järnhand, då etablerar man i spelets början också ett fäste. Och då finns det kanske en bas inom citationstecken att utgå ifrån när man tänker vilken plats ser vi på i världen. Hur ser den här platsen ut? Och där börjar vi då. Och då skulle jag fråga, vad ingår i det här fästet? Dels får den här järnhanden själv bestämma massa saker. Sen ställer jag som spelledare ytterligare frågor. Jag kanske skulle ställa frågan, okej, nu när vattnet har varit förgiftat i 2 veckor, hur har ni löst vattenförsörjningen då? För att skapa ett problem och måla upp över att de har varit där ett tag då i det här fästet. Jag skulle också fråga, vilka handlar ni med? Vad är det ni handlar? Att vi etablerar sådana här basfakta. För alla de här svaren kan jag sen då bygga vidare på. Och om jag då har ett hot tänkt, då kan jag helt enkelt lägga ihop de här bitarna. Att de handlar med den här gruppen. Okej, jag tänker att syraregn är ett hinder för att de här handelsvarorna ska komma hit. Eller jag tänker att hungersnöd är ett problem, för då kan man inte göra något annat. Och där har vi en omedelbar start egentligen på spelet.
Då har man som spelledare väldigt mycket krokar att dra i redan från början. ena änden av kroken sitter redan i rollpersonerna och den andra kan man bara rycka och dra i för att dra igång dramat.
Ja, och det är ju så att spelarna genom sina rollpersoner sträcker ut det här repet och så kroken sitter ju fast i deras karaktärer då. Det är ju väldigt mycket det. Det är deras idéer. Det är det som är det fina. Att i Apocalypse World så blir det ofta ett väldigt samberättande. En växande berättelse runt spelbordet som alla tar del av. För att det kommer från alla spelare. Ibland mer av någon. Men alla är med och ser till liksom att göra någonting. Det är väldigt lätt som spelledare också att skifta fokus till en viss spelare och ställa ledande frågor till dem. De svaren spelarna ger mig kommer ju även färga verkligheten för de andra. Även tysta spelare som bara är beredda på att svara på lite frågor ibland kan ha väldigt stort inflytande. Om du är en sån här karaktär eller person som inte gillar att spela en pratande rollperson, då kanske jag som spelledare istället ställer dig frågor om vad tänker du nu? Hur ser du ut? Hur visar du ditt missnöje med det som har gjorts där och så vidare? Väldigt mycket mer en moderatordialog man har med spelarna som spelledare här. Man hjälper fram någonting hela tiden.
Blir det naturligt att man arbetar sig mot ett slut på kampanjen eller är det ett allmänt friflöde där man aldrig har slut på krokar?
Spelet tar fart ordentligt ungefär vid spelmöte 3. Det är inte det att det är tråkigt eller dåligt innan. Men då börjar man nå någon form av crescendo och se vart det här... Den här snöbollen börjar bli riktigt stor som man har byggt. Den kanske till och med delat sig så man har snöbollar från varsina håll helt plötsligt. Och jag kan känna att när du är där någonstans runt spelmöte 3, då känner du också ungefär hur mycket du har kvar. 6-7 möten tror jag du har på en story arc. Vi etablerar i första spelmötet att vi har ett fäste. Då tror jag vi kommer spela där, eller däromkring i dramat i 6-7 spelmöten utan att ha tråkigt. Sen behöver vi liksom börja på nytt lite grann. Man spelar ju inte så mycket för att komma till level 40 i Apocalypse World. Utan man spelar ju för att se hur det går. Det vill säga vilken berättelse är det vi skapar. Om du spelar med mig i 5, 6, 7 spelmöten. Och vi kommer säkert redan vid spelmöte 3, 4, 5 efteråt. Fråga oss också. Hur många spelmöten har vi kvar i oss? Det kan man göra. Och då säger vi så här. Nej, men vi vill avsluta den här. Vi vill avsluta den här. Det är en konflikt. Det är klimax här med nästa spelmöte. Bra, då gör vi det. Och det som kan hända då på det spelmötet är att vi uppnår det klimaxet. Men att man också väljer nya roller, man väljer nya vägar. Om man har haft en järnhand som har hållit ett fäste, tänk om den dör. Dynamiken förändras i gruppen, därför kan gruppen göra helt andra saker. Så på så sätt kan vi bibehålla karaktärer och en viss röd tråd och förflytta dem vidare. Vi kommer inte spela enligt en förutbestämd kampanj. Tack vare den här boken. Den ger oss verktyg att skapa löpande berättelser. Och berättelsen tar slut när du är nöjd. Det är lite så. Så du går inte mot mållevel med en karaktär och pensionerar dem. Utan jag kanske spelar 3 spelmöten med min förare som kör fordonen. Sen känner jag nej. Jag vill göra något annat här. Jag har haft kul nog. Och då stoppar jag in en ny. Och så kanske är den som tar form och lever 6-7 möten framåt. Men föraren och min nya roll tar ju del av samma universum. Och det som händer i det här universumet, det är det att vi skapar ett väldigt starkt drama runt spelbordet där vi sitter. Det är inte så mycket att spelarna sitter och tittar på spelledaren och spelledaren skjuter tillbaks till spelarna efter en monolog. Så här är det, bla bla bla. Vad gör ni? Det gör man väldigt sällan i Apocalypse World. Ibland upplever man nästan Apocalypse World som spelledarlös. För att berättelsen studsar mellan rollpersonerna.
Att ha pilarna inåt, som det brukar kallas, där det är drama mellan rollpersonerna som är det viktiga snarare än pilarna utåt, det vill säga spelarna mot spelledaren i någon mån, känns lite som det var ett av det här spelets stora innovationer när det kom.
Det är väl lite kanske din tolkning. Jag har inte haft den upplevelsen själv när jag spelar spelet. Men det är också en ganska härlig känsla när du får spelarna mot spelledaren. Ja. Jag har ju suttit med som spelledare. Jag har liksom fått åka med på deras berättelse då och komplicera den. Det har ju alltid varit min roll. Att slänga fram djävulskap och ta fram dramat och förhöja dramat och förstärka dramat. Att spinna på deras misslyckanden. Det är ju en viktig del i det här spelet. Du slår ju bara tärningar när det är dramatiskt relevant. Det är någonting som blir vanligare och vanligare, att man inte slår tärningar i tid och otid. När jag beskriver att jag gör någonting, att jag lägger mig vid krönet och siktar med mitt gevär, då triggar jag igång ett speldrag i det här spelet. För då har jag beskrivit i handlingen vad jag gör. Om avsikten sen är att lägga nedhållande eld eller att skjuta någon, alltså döda, det kan vara två olika drag det. Men först då, när jag säger att jag lägger mig ner och siktar med geväret, då triggar jag igång ett drag. Det vill säga, jag gör inte som spelare, jag lyfter inte tärningarna och säger jag skjuter och rullar. Utan jag måste beskriva vad jag gör först. Det är det som är saken, att komma någon vart i det här spelet. Gör vi genom att sitta tillsammans och berätta vad vi gör. Och spelledaren kommer säga, när du lägger dig på krönet, då kommer spelledaren säga, men hörru du, nu försöker du ta det här med våld. Vilket är att trigga ett drag då. Ja, just det gör jag faktiskt. Nu får du slå tärningarna för att se hur det går.
Det där låter ju väldigt annorlunda mot ordinarie spel. Egentligen mer samberättande med en spelledare lite halvt vid sidan av. I mer gammaldags rollspel som Drakar och Demoner och Dungeons & Dragons och allt det andra, så är det ju spelarna som äventyrar i spelledarens värld, som upplever spelledarens berättelse i någon mån. Medans det här verkar vara tvärtom. Spelledaren ser hur spelarna studsar mot varandra och använder sedan deras infall för att komplicera den historia de själva håller på och väver. Låter det rimligt?
Det är jättebra liknelse med att det här med köpäventyr som vi gör, eller egenskrivna hemäventyr som är jättekul att göra och komma och presentera till en spelgrupp och säga nu ska vi äventyra i det här. Men till Apocalypse World så går du nästan förutsättningslöst. Jag som spelledare, jag kanske tittar lite på vad är det för drag jag kan göra, eller vad vore coolt att slänga fram för hinder idag som jag inte har gjort förut, så här om jag får möjlighet. Jag kan fortfarande förbereda mig jättemycket. Det finns bra hjälpmedel för det i spelet också, att hur jag ritar in hotkartor som det heter och sådär. Så jag tänker ju på en värld som finns runt omkring de här karaktärerna. Jag behöver inte etablera så mycket mer, jag måste inte heller, för jag kan fråga spelarna sen så här. Ni vet, Pelle, den här bossen här borta. Vad hette hans fäste? Fråga. Och så får de komma på med namnet på fästet. Liksom. Vi hjälps åt med sådana saker. Jag behöver inte förbereda så mycket. Däremot så har jag tänkt vad Pelle nu heter. Självklart kommer han vara en ulv i fårakläder eftersom han heter Pelle. Då. Han måste vara mycket farligare än sitt namn. Men det kan jag ha förberett. Men jag kan låta spelarna beskriva hur hans fäste och hans saker ser ut och hans anhang och så vidare. Det betyder inte att jag som spelledare inte gör någonting. Jag har istället liknat det vid då det populära tv-programmet Skavlan. Och det är lite det som händer i bra avsnitt av Skavlan. Då har han fyra gäster inne i studion samtidigt när man får sitta i en studio. Och då händer det någonting mellan gästerna ibland i hans program. Då har gästerna en dialog och så ser du Skavlan sitter tyst där, eller så ställer han en fråga till någon och så händer det någonting mellan gästerna igen. Och det är mycket mer det upplägget man har i Apocalypse World som spelledare. Bjuder in till någon gemensam, man tar ansvar för att alla ska ha trevligt, man tar ansvar för att det kommer bli svårt och jobbigt och dramatiskt och att alla kommer få synas. Jag står inte ensam för berättelsen. Det här är ju en smaksak. Det finns ju ingen färdig setting till det här spelet. En del tycker att det är knepigt. Men om du tycker det är knepigt, så varför inte bara ta din favoritsetting och säga att du spelar där i. Men testa de här dramaverktygen som du får i det här rollspelet.
Apocalypse World startade ju närmast en rörelse med det som kallas för Powered by the Apocalypse. Alltså spel som bygger vidare på de principerna som sattes av Vincent Baker i spelets originalversion och sen vred om det lite grann för att passa andra genrer. Mest känt är väl Dungeon World som emulerar Dungeons & Dragons fantasy och nyaste versionen av Cult, Divinity Lost, som också bygger på de principerna men då anpassat för nutida mörk gnostisk skräck.
Precis, och de byter ut T600 till T10. Men annars är Cult Divinity Lost, om det är någon lyssnare till exempel som spelar det eller har det hemma, så är det en ganska bra bok att plocka upp och bläddra i för att se vad drag är och sådana saker. Och lite hur det funkar när man triggar drag och gör saker. Det kan man titta på. Men du började med att säga att det är född en rörelse, och viktigt där i när du beskriver det, det är just principerna. Dels principerna du har för att leda spelet, att du ska spy ut djävulskap över spelarna, att du ska vara ett fan över spelarna och så vidare. Men sen efter de hade skapat spelet så finns det ju en designprincip, och det är den som i stort sett då kallas Powered by the Apocalypse idag. Powered by the Apocalypse är inte en spelmotor. Då kan man bättre säga Apocalypse World Engine nästan. För då pratar man om två T6-or och ett lyckat resultat på 7 eller över. Powered by the Apocalypse, det här rör till deras designprinciper. Och alla spel som påstår sig använda sig av dem får också och bör kalla sig Powered by the Apocalypse om man vill. Så det finns inget certifikat för att vara kallad Powered by the Apocalypse. Men troligtvis har man snappat upp mycket av de här designprinciperna. En av dem sakerna är ju dragen, talangerna, allt det här, det skapar en dynamik. Det är särskilt designat för att verka med pilarna inåt som du beskriver. Det är en designprincip, va? Att man tar fasta på det och tar ansvar för vad som händer när man gör så också i ett spel. Du skriver inte bara spelet och så lämnar du spelarna sen där utan svar på hur du ska lösa den här situationen. Utan det behöver också finnas i boken. Det är klart att jag kan skriva ett spel där du och jag är antagonister, player versus player. Men vad händer och hur blir det roligt för båda? Det är Powered by the Apocalypse. Som du säger då, så har det hänt väldigt mycket sen. Att man har gjort varianter och förfinat, anpassat till genrer väldigt mycket. Det finns väldigt mycket spännande saker som händer i Powered by the Apocalypse just nu. Faktiskt, Urban Shadows är ju kickstartat enormt framgångsrikt av Magpie Games alldeles nyligen. Braksuccé. Det har varit så framgångsrikt så de har ju nu gett ut en andra utgåva då. Då de tar väl Powered by the Apocalypse ett steg vidare, tycker jag, med Urban Shadows Second Edition. De förfinar ytterligare. Sen måste man nämna Blades in the Dark när man pratar om vad som har hänt efter Powered by the Apocalypse. Blades in the Dark är ju en jättebäst till rollspel som är en egen motor sen. Den skiljer sig från Apocalypse World-resolutionen lite. Och den har mer subsystem i sig, det spelet. Men det är helt klart Powered by the Apocalypse från Apocalypse World Engine. Men i det spelet har du ju också en ångpunktsviktoriansk setting som du spelar i. Och den är så förfinad, för den går ju ut på att du gör heists i den, stötar helt enkelt. Du spelar skurkar i undervärlden och den är väldigt inkilad åt det hållet. Väldigt snyggt gjort med den här PBTA-designprinciperna i grunden.
Det finns väldigt många spel baserad på PBTA-principerna då. Vad är det man hittar i originalet som man inte hittar i de andra?
Om den här idén nu var så himla bra så att den födde så här många spel, vad var då idén? Det hittar du i det här spelet från författarna. Den är ren, avskalad, tydlig hur du gör både som spelare för din rollperson eller som spelledare för hela gruppen eller bygger hinder. Det är en fantastisk verktygslåda och kunskapskälla för rollspel. Den grumlas inte, jag menar egentligen inte det negativt, men den grumlas inte av en setting, utan den syftar till en postapokalyps 50 år i framtiden.
En av de sakerna jag själv tyckte varit väldigt intressant med Apocalypse World är att etablera några väldigt tydliga riktlinjer för hur man spelleder. Bland annat orden be a fan of the player characters. Man är inte motståndare eller någon sorts representant för en kall och hård värld, utan man är där för att hjälpa rollpersonerna framåt i berättelsen på ett sätt jag inte riktigt upplevt att andra rollspel har puffat för innan dess.
Det är en av de sakerna som gör att jag gillar spelet ordentligt, för det går rakt igenom spelet. De talar om hur du är ett fan, och är du ett fan så kommer du få roliga berättelser. Det vill säga, Jag kommer vilja att du parkourar upp för den här skyskrapan. Jag kommer heja på dig som spelledare utan att säga ja, men akta dig så du inte ramlar ner. Utan jag kommer tycka att det är tufft gjort av dig att du gör det med dina hittepåverktyg och allt vad du kan tänka dig ha för att komma upp. Men när dramatiken kickar in och om det då händer något oväntat, du gör ett misslyckande, det är ju fail forward som det heter här, det vill säga om du lyckas mindre bra, då är det min roll som spelledare att komplicera det för dig på ett intressant sätt också. Sen är det ju så, om du är ett fan av spelarna, det märker ju spelarna vid spelbordet. De blommar upp på ett annat sätt. Om du talar om för dem vad de kan göra istället för vad de inte kan göra. Det vill säga det mesta är möjligt i det här spelet. Tills du inte gör det så bra bara. Då blir det konsekvenser. Jag tycker att det är överlag ganska lätt att vara ett fan. Men det är också bra att vara tydlig med att man är ett fan av spelarna. Och det etablerar de flera gånger i böckerna för dig. Och ett fan av spelarna, det är också det. Det kan du visa genom att du ställer intressanta motfrågor till dina spelare till exempel. Att du ber dem utveckla någonting som är fördelaktigt för dem kanske. Eller backstoryn som någon brinner för. Att du lyfter in den i spelet. Det är att vara ett fan av spelarna. Och sen bygga på den här backstoryn. Vi tar inte bara in den och låter den ligga där. Vi spenderar inte en kvart åt och låter den ta plats. Och sen spelar den ingen roll. Utan vi lyfter in den och gör något jäkelskap av den. Som den här spelaren får en chans att lösa. Eller skapa ett drama som hela spelgruppen tycker är väldigt intressant. Det är vårt fan av spelarna.
Är det någon annan sån princip du känner du vill lyfta som ovanlig eller ögonöppnande?
Ja, det här med att ställa frågor överlag då är ju som spelledare lite som du sköter din podd här. Du ställer ledande frågor. Det är ett ganska bra exempel. Jag tänkte på det när jag lyssnade på något tidigare avsnitt. Den metoden är väldigt bra. En princip är ju att ställa provokativa eller utmanande frågor och bygga vidare på svaren. Det är det jag har pratat om hela tiden. Egentligen är det ställ utmanande frågor. Det skapar så otroligt mycket mer runt spelbordet än vad man tror. Den principen tycker jag är jättespännande. Sen är det ju så här, alla principer som de ger dig i den här boken, de behöver ju fungera ihop tillsammans. Ett annat drag är ju, gör ditt drag men vilseled inte. Det vill säga, jag försöker inte lura mina spelare. Utan jag gör kanske drag, jag talar om för dem att de ser dammet från vägen där borta. Vilket gör att de förstår att de här bilarna är på väg. Det betyder att jag placerar inte ett bakhåll på något annat ställe sen. Utan det är där borta jag gör draget. Och det ska vara tillräckligt tufft och svårt i sig. Den här konvojen kommer efter dem. När man är ute på flykt till exempel. Det gäller banalare saker också. Mer av de roligare händelserna händer ju ofta i små postapokalyptiska vardagssituationer. Där händer ju extremt mycket. Det är inte bara de här storslagna fordons- och vägkrigen. Utan det är mycket runt dramat i fästet och så vidare. Det kunde lika gärna varit i en fantasyvärld. Men nu är det inte det.
Vilken typ av spelare skulle tycka om Apocalypse World?
De flesta tycker om Apocalypse World. Frågan är ju hur länge man vill spela det eller hur ofta då. Alltså rätt spelat så har man kul. För det är så enkelt att göra. Men sen är frågan om man vill spela fler gånger. Det är det egentligen med alla spel såklart. Det här spelet passar sig också väldigt, väldigt bra för de som aldrig har spelat rollspel. Det säger man om många spel. Men det är oerhört lätt att plocka upp och ta med sin faster egentligen om man vill. Utan att behöva förklara massa vad rollspel är om vi tar ner det. Är du jätteinne i att levla eller sådana liknande system där du simulerar en massa saker. Då är det här inte ett spel för dig i långa loppet. Det kan vara det som ett avbrott från det andra. För det finns mycket du kan ta med dig in i det andra simulerande spelandet. Samberättandet och så vidare. Man lär sig det ihop väldigt mycket i det här spelet. Det är lite rock'n'roll över Apocalypse World. Det som händer, händer och man får löpa linan ut om man ska klara sig. Men det är väldigt, väldigt roligt också. Man har framförallt kul. Oftast så räcker det med att du har ett spelarblad och kanske ett extra referensblad utskrivet som du inte ens behöver kunna för att du ska vara med i det här dramat redan första gången. Det är allt du behöver. Du behöver inte kunna en halv spelarbok eller någonting för att vara lika kunnig som någon annan. Utan om du lyfter upp det här pappret som du har fått framför dig och tittar på det, då ser du vilka otroliga möjligheter du har som andra runt spelbordet kanske inte har. Och vad du unikt kan bidra med genom din rollperson, inte bara som spelare då. Din rollperson är unik och den är skapt för att verka i den här världen. Ett likhetstecken då till PBTA eller till Apocalypse World, eftersom de är väldigt, väldigt lika Cult Divinity Lost och Apocalypse World.
Då kanske det är dags för oss att börja avrunda, men innan vi säger hej då undrar jag om det är något du vill tipsa om. Någon Kickstarter som är på gång, ett helt annat spel du vill att fler ska få upp ögonen för eller något annat i samma vända?
Med tanke på vad vi har pratat om här idag, jag har inte puffat så jättehårt för att det kommer en svensk översättning av det här spelet som heter Apocalypse World Undergången kom. Vi pratar om Apocalypse World, du och jag. Det som händer inom kort är ju att Öppnad Studios kan dra undan gardinerna och öppna portarna för en Kickstarter där vi vill finansiera en svenska Apocalypse World som vi då heter Apocalypse World Undergången kom. Det vill jag pitcha lite ödmjukt. Och vi gör ju ganska stora skillnader från den engelska utgåvan. Vi har översatt boken, detsamma mening för mening kan man säga. Men det är lite annat roligt som kommer skilja sig sen. Så att det vore kul om folk ville titta in. På Kickstarter kan man söka på Skepnad Studios och så kan man exempelvis hitta en sida för Apocalypse World Undergången kom och följa oss där.
Och med det säger vi tack och hej till Jimmy Ringqvist. Vad kul att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma framförallt.
Ha det så bra. Hej hej.
Ha det. Hej.
Det här var Spelhyllan med Jimmy Ringqvist. Skepnad Studios Kickstarter för Apocalypse World Undergången kom är live nu på Kickstarter. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.